Vi är ju mitt i en liten predikoserie om tre ledare i Gamla testamentet, tre kvinnor. Förra veckan så handlade det om Debora. Missar du det så kan du lyssna på hemsidan på podd. Och nästa vecka så kommer det handla om en som heter Ester. Men idag så kommer det handla om en som heter Abigail. Abigail. Jag vet inte om... Det kan vara så att du känner lite att... Vem är det nu igen? Det är inte så många som heter Abigail i Sverige kanske. Men Abigail på engelska är lite vanligare namn tror jag faktiskt. Vi hade faktiskt några vänner som fick barn i veckan i Stockholm. Och deras dotter skulle heta Abigail. Så är det. Så här var det i alla fall då. Nu ska jag berätta lite. I Maon bodde en rik man. Och han hette Naval. Och han hade stora boskapsjordar. Massor av får. Massor. De vandrade runt i Karmel väster om Döda havet och strax söder om nuvarande Hebron. Men även om han hade hejdlöst mycket får så var han en skitstövel till man. Hans namn, står det i Bibeln, betyder till och med vettlös. Så han hette vettlös, Naval. David är ju en som vi kanske har lite mer koll på. Han som senare blev kung David och skrev massa salmer och allting ni vet. David, han var mitt uppe i en lite märklig fight med dåvarande kung Saul. Där David är i ett läge där han flyr för sitt liv med en grupp män, medarbetare, krigare. Saul han har gått från att tycka väldigt bra om David till att hata honom. För han var rädd att mista makten. Det finns alltid de som är rädda att mista makten. Och så blir det fel. Och nu får David reda på att Naval med alla sina får, han håller på och klipper fåren. Och alla Navals fårklippare, de håller på och klipper och klipper och klipper. Och Naval han ska ordna en stor fest för alla fårklipparna. De ska få äta massa mat. Massa god mat ska de få. Och David och hans män, de har liksom skyddat Navals fåraherdar runt om. De har liksom sagt liksom att kom inte och gör något med Navals fåraherdar. Vi skyddar dem. Så David han tycker att Naval, han borde, David och hans män de är hungriga. Så han tycker att Naval han borde dela med sig av lite mat till dem här nu. David han har 600 män, de behöver mat. Så han skickar 10 av de här männen till Naval för att säga att vi vill ha lite mat. Vi är hungriga. Och då ska vi läsa från Första Samuelsboken är det står om detta i kapitel 25. Och jag läser från slutet av vers 6 till att börja med till vers 11. Vi ska läsa lite verser faktiskt, men det kommer på skärmen här också. Ska vi se. Då säger David sina män, hälsa honom från mig och säg, jag önskar dig all lycka och allt gott för dig och din familj och allt du äger. Jag fick höra att du är i färd med fårklippningen. Nu är det så att dina herdar har hållit till hos oss och vi har aldrig gjort dem något för när. Inte heller har de blivit av med något under hela tiden de har varit i Karmel. Fråga själv ditt folk, de kan intyga det. Jag ber dig därför att ta väl emot mina män nu när de har kommit på en festdag. Och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David. Då männen kom till Naval framförde de Davids hälsning och så väntade de på ett svar. Men Naval frågade, David, vem är det? Gishais son, vem är det? Det är gott om slavar nu för tiden som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vin och det jag har slaktat för mina fårklippare? Skulle jag ge det åt folk som kommer från jag vet inte var? Han var en dåre av all. David, vem är det? Superkaxigt. Det är klart han visste vem David var. Alla visste vem David var. Och Nawal, han stod ju som ledare liksom för sin klan, sin familj, hela liksom, alla det här gänget med fåraherdar. Men han var nog egentligen ingen ledare på det sättet alls. Och kanske var han dessutom alkoholist. För det berättas sen att han festade loss den här kvällen på den stora festen för alla fåraherdarna. Så han kanske var lite småpackad redan när Davids män kom och frågade om mat. Och här då istället så möter vi dagens huvudperson då, Abigail, som är Nawals fru. När Nawals anställda då insåg liksom att han är tokig Nawal. Han kaxar upp sig mot David. Det här kommer inte bli bra liksom. Det här kommer gå åt skogen för oss. Så går de, för de kunde inte prata med Nawal, så de går till Abigail istället. Och så pratar de med henne. Och säkert är det så att hon har fått rädda upp situationen massa gånger innan för sin man. Och i först samma kapitel, första Samuelsboken 25, först vers 17, så kommer de och säger så här då till Abigail. Nu måste du tänka ut vad du ska göra. Domen är säkert redan fälld över vår Herre och allt hans husfolk. Och själv är han en så ondsint människa att man inte ens kan tala med honom. Och herden hade ju rätt här nu då. Vad ska de göra? David, berättas det om, han tappar fokus helt. Han är redan på väg med 400 av sina män för att döda Nawal. Han är lite så här testosteronmän här. De klarar liksom inte att någon kaxar upp sig mot dem. Så nu hänger allt på Abigail. Hon måste fatta ett beslut snabbt. Vad ska de göra? Hon packar massor med mat från kvällens fest. Och så drar hon iväg med sina egna tjänare ut från festen för att möta David och hans 400 krigare. Och nu ska jag läsa några verser till då. Vers 25-35. Vers 23-35. När Abigail fick se David steg hon genast av åsnan och föll ner för honom med ansiktet mot marken och hälsade honom underdånigt. Herre, sa hon och föll ner för hans fötter, skulden är min, men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig lyssna på din tjänarinna. Bry dig inte om den eländige Nawal. Han bär sitt namn med all rätt. Vettlös heter han och vettlös är han. Själv träffar jag aldrig männen som du skickade. Så sant Herren lever, han som har hindrat dig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Och så sant du själv lever, Herre, må det gå dina fiender med dem som vill dig illa på samma sätt som det går med Nawal. Ta emot de gåvor som din tjänarinna medför, Herre, och låt fördela dem bland männen i ditt följe. Jag ber dig förlåta din tjänarinna för vad hon har felat. Herren ska bygga dig ett kungahus som består. Du utkämpar Herrens krig och du ska inte göra dig skyldig till något som är orätt så länge du lever. Om någon skulle förfölja dig och stå efter livet ska Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten. Men dina fienders liv ska han lägga i sin slunga och skjuta bort. När Herren har gett dig allt det goda han har utlovat och satt dig till först över Israel så ska du inte behöva förebrå dig eller gräma dig över att du har spilt oskyldigt blod och tagit rätten i egna händer. Men när Herren låter det gå dig väl, tänk då på mig, din tjänarinna. David svarar, prisad vare Herren, Israels Gud, som har fört dig i min väg. Jag prisar din klokhet och jag prisar dig själv för att du idag hindrat mig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Men så sant Herren lever, Israels Gud, han som har avhållit mig från att göra dig illa. Om du inte så snabbt hade kommit mig till mötes, då hade varenda manfolk hos Nawal struket med före gryningen. Så tog David emot vad hon hade fört med sig. Nu kan du lugnt rida hem, sa han. Jag lyssnar till dig och jag gör dig till viljes. Ja, det var många verser, men ni hängde med kanske. Nästa dag, dagen efter den stora festen, när Naval nyktrar till, så berättar Abigail vad hon har gjort. Och pang, Naval får en stroke och blir förlamad. Bara 10 dagar senare så dör han. När David får höra att Naval har dött så skickar han bud efter Abigail och frågar: skulle inte du vilja bli min fru nu? Ja, han var snabb på det, kan man säga, David. Och så kommer det sig då att Abigail går från att vara gift med en småpuckad, alkoholiserad storfårägare som hon hela tiden var tvungen att försöka rädda ur pinsamma situationer, till att så småningom bli drottning. Nu hade man ju då månggifte på den här tiden, så det var ju kung Davids andra fru det här. Så var det. Och fick föda kung Davids andra barn. I alla fall, livet förändrades totalt för Abigail. Utifrån det här livsavgörande beslutet som hon tog. Att våga gå och möta David och hans 400 krigare. Det var inte bara David. 3 grejer lite snabbt som jag tänker vi kan ta med oss från Abigails liv. Man kan tänka, vad ska vi ta med oss från den här storyn? Men 3 funderingar. Den första är att jag tror att det kan finnas en igenkänningsfaktor hos en del som lever i en relation med en partner som har ett visst mått av ondska och vettlöshet i sig. Och som kanske, som för Naval, i kombination med alkohol eller droger blir värre. Jag är ju, det vet ni, jag brukar vara på häktet varje tisdag, och det är ju otaliga män, ibland faktiskt någon kvinna också, men oftast män som jag har träffats, som har slagit sin partner eller kanske våldtagit sin partner. Och som de kanske inte hade gjort om den inte hade varit påverkad av något slag. En del hade gjort det ändå, men det finns de som det blir värre när man har druckit lite för mycket eller tagit droger. Men som sagt, det kan gälla tvärtom också, även om det är lite ovanligare. Det är dock lite mer skambelagt när män blir utsatta. Naval och Abigail, de var kanske på ytan ett fint par. De hade ju sjukt många får. Så antagligen var de rika. De hade det bra. De hade liksom en stab av tjänare och anställda. Så på ytan var det fint. Men bakom ytan så var det inte så fint. Ytan berättar ju inte alltid hur det är i en relation eller i en familj. Och att det inte skulle kunna finnas psykisk eller fysisk eller sexuell misshandel eller alkoholism eller drogmissbruk i en kristen församling, det är ju en lögn. Det är klart att det kan finnas även här eller i vilken kyrka som helst. Och kanske var det så att Abigail, hon var ju också medberoende. Hon hade ju täckt upp liksom för Naval. Kanske, hon täcker ju upp här också nu. Liksom. Hon kanske gjort det många gånger. Så på något sätt var hon ju medberoende. Och å andra sidan så hade hon nog inget val i den kulturen, i den tiden. I vår tid så finns det kanske lite mer möjligheter ändå att ha ett val. Och jag tror absolut inte att man ska förvänta sig att lärdomen är på något sätt att ens partner på något sätt ska få en stroke. Det förstår ni. Det är ingen lärdom av texten. Det var något som hände Naval bara. Så släpp det. Men jag tänker att en lärdom skulle kunna vara att det finns alltid en väg framåt. Till ett liv i ljus och ett liv i frihet. Abigails Det kanske var hennes svåraste dag det här. I hela livet. Och så vände liksom allting. Hela hennes liv vände utifrån det där beslutet hon tog. Att gå och möta David. När det var som mest kört. När det var som mest mörkt. Utifrån det så vände det sen. Så en fråga jag kastar ut. Är det så att du eller kanske någon du känner. Eller kanske bara anar. Finns i en relation som där det inte är bra liksom. Där det finns någon som är vettlös bakom den fina ytan. Kanske är det så att du kan få vara med och förändra den, oavsett om det är din egen situation eller någon i familjen eller någon god vän du känner, att du på något sätt kan få vara med och förändra den situationen. För det tänker jag vi kan ta med oss från Abigails liv. Att det behöver aldrig vara kört. Även om det ser ut så, så finns det alltid ett hopp. Med Guds hjälp finns det alltid ett hopp om ett gott liv. Oavsett nuläget. Och om du är Naval. Om det är du som är den vettlöse. Så behöver du absolut inte sitta fast i det mönstret. Det går att bli fri från det också. Andra. Det kan finnas en igenkänningsfaktor. Att ibland hamnar man i en situation i livet. Där man bara måste ta ett beslut. Som kan påverka allt. Hur tar vi dem på bästa sätt? Abigail, hon har ju blivit lite känd då. För att hon har den här kombinationen. Av vishet och klokhet. Men också handlingskraft. Det är liksom både och. Hon är både vis och det händer någonting. Hon står mitt emellan två män. Den ena är ond och den andra har någon sorts sårad självkänsla och ska hämnas liksom. Och så är hon liksom mitt emellan där. Hur ska hon, och det är bara hon på något sätt som kan lösa det. Många kanske skulle paralyserats av rädsla istället. Men hon tänker vist och gör det bästa av situationen. Hon undviker att dra in Naval. Han skulle säkert ha gjort det hela ännu värre. Och så tar hon istället mat med sig. Möter David. Och gör det på ett ödmjukt sätt. Som på något sätt hela hans liksom testosteronstinna hämndbegär bara faller av på något sätt. Utifrån det. Och så säger hon att Davids fokus, det måste ju vara att bli kung. Du kan inte liksom hålla på och springa runt och försöka hämnas på folk. Ditt fokus ska ju vara att bli kung. Hon hade visheten i sig. Och det kanske du också har. Men om du är som jag så kan man behöva andra människor också som har vishet omkring sig. Man kan behöva ta råd från människor. Som man litar på. Och sen är det här att Abigail hon liksom tar det här steget och går på visheten. Hon handlar också. Hon gör någonting av det. Hon är inte bara vis utan det händer något också. Det räcker inte att veta hur situationer skulle kunna lösas utan man måste gå in i dem också. Så en fråga jag kastar ut. Finns det något beslut i livet som du behöver ta just nu? Och var hämtar du i sådana fall visheten till att ta det beslutet på ett bra sätt? En av andens gåvor som nämns i Nya Testamentet när den heliga ande liksom fyller oss och ger oss olika gåvor är ju vishet. Så det finns människor, alla har vishet, men det finns de i församlingen som har fått gåvan av vishet, extra mycket vishet. De behöver vi. Det tredje, och det var kanske det här då att Abigail, hon var ju modig. Jag tror David blev grymt imponerad av henne vid det här mötet antagligen. Jag tror inte det var av snällhet han frågade om hon skulle vilja bli hans fru nu när din man dog. Jag får ställa upp liksom. Du kanske vill bli min fru. Jag tror inte det var, utan han måste blivit imponerad av henne. Sen kanske hon var snygg också. Men en annan sån här andens gåva som nämns om i nyhetsmentet, det är ju ledarskap. Naval var ingen ledare, han var mer en kaxig skitstövel. Det var Abigail som var ledaren. Genom den här hela berättelsen så är det hon som är ledaren, mer än David. David är en sån som liksom blivit känd och talad om genom hela den både judiska och kristna historien som en av de stora ledarna. Men i den här berättelsen så är inte David liksom den som tänker vist och klart, utan det är Abigail. Och på det sättet så tror jag Abigail kan vara ett föredöme för oss. Alla som anar att det kanske finns något litet mått av ledarskap i mitt liv, då kan man lära sig något av Abigail. Hon kombinerar frimodighet, handlingskraft, ödmjukhet och vishet. Och även om det då inte liksom berättas om henne, hon är ingen sån här huvudperson liksom i de bibliska berättelserna. Det är den här berättelsen vi har om Abigail. Så kan man ändå, man kan ta med sig någonting om ledarskap från hennes liv. Hon kan få vara ett föredöme. Och då kan man också kasta ut frågan, då finns det något område i livet där vi behöver, eller du eller jag behöver ta ett steg i frimodighet. Ett steg framåt, även om inte vet exakt vart det kommer leda och hur det kommer bli utav det steget sen. Men finns det någonting vi behöver ta ett steg i frimodighet? Och Abigail då, hon gick ut och mötte David, som trots att Naval var så här, David, vem är det? Liksom, aldrig talat som killen. Så David var ju, han måste ju varit superkändis. Han var ju redan som ung, hade han ju liksom mött den store megakrigaren filistén Goliat, det vet ni ju. Och besegrat Goliat. Det är klart, alla visste vem David var. Men det är som att när man läser berättelsen så är det som att hon går utan att tveka. Liksom bara, det här ska jag göra. Och så går hon. Kändis krigaren David och hans 400 män. Men hon bara liksom går rakt emot. Packar maten och går. Och då, ja men då kanske vi ändå kan ta med oss någonting av det in i våra egna liv. Om det finns något steg som vi behöver ta i frimodighet. Fatta mod. Man skulle kunna tänka att Abigail liksom skickar med en liten strof till oss. Det allra sista i predikan. Och det skulle kunna vara: kan jag så kan du. Vi ber tillsammans. Tack Gud för Bibeln, för ditt ord. Tack för alla berättelser om människor som har fått vara med och tjäna dig och som på olika sätt kan få vara föredömen. Tack för de här tre kvinnorna som vi predikar om just nu, och tack för Abigail. Tack för både hennes vishet och klokhet i en superpressad situation, men också hennes förmåga till handling och ödmjukhet. Jag ber att du ska vara med oss. Att kunna liksom, ja, men ta rygg på henne. Kan hon så kan kanske vi också. Vi är inte samma situationer och kanske inte ens samma pressade situationer. Men det kan finnas situationer i våra liv där vi också behöver både ta beslut i vishet och klokhet och handla på det. Så ber jag också om det finns någon som är i en situation eller en relation där man på något sätt får kanske av medberoende eller av misshandel eller annat, Gud. Så ber jag att det skulle kunna få bli en vändning i den relationen och situationen. En lösning. Tack för att det aldrig är så kört att det inte kan bli någonting bra av det. Med din hjälp, Gud. Och om det är någon av oss som har jobba kompisar eller vänner eller släktingar eller någonting som vi tror finns i de situationerna, så ge oss både utifrån liksom berättelsen om Abigail, men ge oss både vishet och klokhet, men också frimodighet att kunna kanske gå in och få vara med och bli en hjälp i den relationen i sådana fall. Och jag ber dig också speciellt om det är någon som är här idag som kanske har funnits i en sån situation innan och fortfarande bär sår inom sig. Så ber jag om helande och hopp från dig, Gud, just nu in i den personens liv. Och tack för att vi aldrig behöver hamna i en situation som blir så mörk eller så körd att det inte finns en väg och ett hopp framåt. Tack för att vi kan få ta med oss det både av vännerna från Venezuela och deras berättelse, men också från Abigail. Med din hjälp, Gud, finns det alltid en väg framåt. Amen.